Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då hälsar jag dig som lyssnare, eller kanske er som lyssnare, välkomna till podden Vi går till historien och det är avsnitt 31, eller hur? Har jag Ulf med mig?
Det stämmer bra, Fredrik. Och ja, det otroliga inträffade ju förra avsnittet att det, trots att det var det 12:e avsnittet med Gustav Vasa, att vi behandlade hans sista decennium, var han fortfarande vid liv när vi slutade och därför fick han ju en respit kan man säga på ytterligare 2 veckor.
Nu är det dags att ta död på honom.
Ja, nu är vi framme igen då vid slutåret och kan snart höjta det paradoxala utropet i monarkier. Kungen är död, leve kungen.
Äntligen.
Ja, men det har varit jätteintressant och vi har ju verkligen analyserat Gustav Vasa som ingen annan, tror jag. Den fascinerande gestalt. Vi pratade förra gången om att den i utrikesfrågor mycket försiktig Gustav Vasa, som alltid försökte undvika krig, ändå blev attackerad av ryssarna. Kungen åker tillsammans med näst äldste sonen Johan, över till Finland. Kriget avstannar så småningom. Johan blir hertig över Finland och installerar sig på Åbo slott. Och ja, det här med hertigdömen fullföljer sedan Gustav med att låta kronprins Erik få Småland och Öland som ett hertigdöme med Kalmar slott som bas. Magnus blir hertig över Östergötland. Karl över Värmland, Närke och Södermanland. Men då det var oklart vilka befogenheter dessa hertigar hade och relationen mellan den blivande kungen och hertigarna kom det här att visa sig vara en riktigt dålig idé med katastrofala följder som vi ska se. Så gällde det också att hitta lämpliga makar till alla barnen. Johan åkte till London för att fria till ingen mindre än drottning Elisabeth för Eriks räkning. Johan, han hade det livat värre under sin långa vistelse där, men något ja från Elisabeth fick han inte och ja, det fick ju inte heller någon annan av hennes många friare. När det så gäller prinsessorna ledde det första äktenskapet till en präktig skandal som gav upphov till svåra slitningar i familjen och kanske påskyndade den gamle kungens död. Sommaren 1558 hade man ju kommit överens om att äldsta dottern Katarina skulle gifta sig med en Edzard från Ostfriesland. Bröllopet bestämdes till pingsten året därpå. Kronprins Erik får huvudansvaret för bröllopet. Och den är i vanliga fall mycket sparsam med fadern här, inte återhållsam med utgifterna. Här ska minsann visas att Sverige och Vasaätten inte står de europeiska förstehoven efter. Utländska gäster ska bjudas in. Det här var ju också ett tillfälle att visa upp brudens fyra systrar för tänkta blivande gemåler. Men när väl tiden för bröllopet börjar närma sig börjar problemen hopa sig. Edzard hör inte av sig. Tiden går och kungen blir allt mer orolig.
Han ghostade henne.
Vad betyder det?
Att han plötsligt inte hör av sig. Han blir som ett spöke.
Okej. Ja, alltså... Ja, i alla fall, jag vet inte om Gustav Vasa fick den bilden, men han blev orolig i alla fall. Och han kanske tänkte på alla svårigheter innan han själv fick sin första hustru, Katarina av Sachsen-Lauenburg. Och här kommer kanske också underlägsenhetskänslorna fram, oviljan ute bland Europas förstehus att erkänna Vasakungen som en jämbördig.
Ja, men det är väl klassiskt kalla fötter, är det inte? Trodde han inte det?
Han kanske gjorde det. Ja. Jag har aldrig hört att de tror att de blir ett spöke, men det kanske de kan tänkas bli det. Ja. Okej. Pappa Gustav, han är i alla fall noga med att uppmana hustrun, drottningen Katarina Stenbock, att inte oroa dottern, den blivande bruden, med sina farhågor. Och här kommer ju ett typiskt drag hos Gustav Vasa fram, detta att han har stor omtanke om barnen. Alltså, samtidigt som man behandlar dem som just barn, även när de blir äldre. Och när det gäller just Katarina var han alltid orolig för hennes matvanor, även sedan hon lämnat barnaåren. Hon klagade tydligen på att hon ibland hade ont i magen. Och fadern skrev i ett tillfälle till henne att hon inte håller gott regemente med ätandet. Äter allehanda skavel som är äpplen och frusna nötter, det är slike socker och annat som förslämmar magen.
Och hon lite knubbig också, eller?
Det kan, ja, det framgår ju inte av porträttet i varje fall, det är det enda man kan gå efter. Men vad som kan tilläggas här, det är ju att Gustav Vasa själv var en riktig gottigris, något som kan förklara hans urusla tänder. Till sist hör dock Edzard av sig. Han vill skjuta upp bröllopet till slutet av sommaren. Och i augusti anländer så den ostfrisiske greven och drar in på Kalmar slott med ett sällskap på 60 personer. Bland annat sin bror Johan, vars besök i Sverige kommer att sluta på ett katastrofalt sätt. Men även ett föreslaget datum i augusti skjuts upp. Och Gustav Vasas tålamod brister, vilket visas i brev till Erik. Han kräver att Erik med kraft agerar och påpekar att han gett 100 000 daler i hemgift, en i sammanhanget oerhört hög subba. Han tycker att Katarina förmjukas. Det är inget fel på henne. Hon är varken, som han skriver, halt eller blind. Absolut. Vi känner lite med Katarina här, eller hur?
Ja, det tycker jag. Det verkar ju vara begränsen till en solovårare här nästan.
Ja, skulle hon nu få
någon fattig liten tysk förste.
Ja visst.
Fan, det här är ju Sveriges konung.
Oerhört rik dessutom, som ju alla visste. Och Gustav funderar att skulle hon nu få nobben bli dissad, kan det ju också påverka möjligheten att få de andra döttrarna bortgifta. Så kungen, han retar upp sig allt mer, skriver om att Edzard och hans stora sällskap lever rullan på Kalmar slott med statens pengar. De dricker lika mycket vin som det finns vatten i hela Mälaren, skriver Gustav. Och han kritiserar också Erik för att han låter sällskapet träffa hovdamer och döttrarna. Alltså säkert det är all anständighet och med bevakning, men de ska inte umgås före bröllopet enligt kungen. Och där har han nog en poäng som det ska visa sig.
Tryck till de här tyskarna nu, Gustav.
Nå, till sist har Edzard inte längre något att skylla på. Och det hålls ett mycket påkostat bröllop på Stockholms slott. Gustav Vasa kan andas ut, precis som vi. Men så i spåren av detta bröllop kommer katastrofen i form av det så kallade Vadstena-bullret. Vad var nu det? Ja, Edzard, tydligen en man med stark vilja som hade den unika förmågan att stå upp mot Gustav Vasa, svärfadern. Han vill nu direkt efter bröllopet åka hem till Ostfriesland med sin brud. Medan Gustav Vasa ville att de skulle stanna i Stockholm över vintern och åka ner först på våren. Vägarna var svårframkomliga under senhösten och man hade inte riktigt fått klartecken om skyddad genomresa genom Danmark, där en ung Fredrik den andre, som man inte riktigt visste vad man hade, just tagit över efter den avlidne fadern Christian den tredje. Edzard svarar då att han i så fall åker ensam hem och lämnar Katarina i Stockholm. Och det här var ju inget bra svar för kungen som inte ville utsätta den stackars nyblivna bruden för detta och backar motvilligt. Så börjar i november resan söderut. Katarina har med sig två av sina syskon som ska hänga med ner till danska gränsen, nämligen kronprins Erik och, mot faderns vilja, även Cecilia, som var ett år yngre än Katarina. Cecilia, det är den vackraste av systrarna, levnadsglad, nöjeslysten och utåtriktad. Och med Edzard finns ju, som jag nämnde, hans bror Johan. Och skvallret går att Johan och Cecilia har blivit lite förtjusta i varandra och att det är en anledning till att Cecilia gärna hänger med genom Sverige. Resan går mycket långsamt. De hälsar på hos olika adelsfamiljer där stora fester hålls. Bruden har ju många släktingar bland dem i Södermanland och Östergötland. Och det bestäms också att de ska besöka Katarinas bror Magnus i Vadstena och kanske fira jul där. Alltså, man får ju tänka på att det här är ju unga och förmodligen ganska partajsugna personer. Va? Erik är 26, Katarina 20, Edzard 27, hans bror Johan 20, Cecilia 19 och Magnus 17.
Och alltså bilden jag får, det är väl att lite snobbiga, eller hur? Alltså, är det den?
Ja, och kanske de också är lite rebelliska mot pappa svärfar här och vill göra lite som de ville och parta loss här på vägen. Det kan man väl också tänka sig. Men kungen, han ser besöket i Vadstena och Magnus som en sista möjlighet att stoppa sällskapet. Han skriver till Magnus, till sonen, att han måste övertala Edzard att stanna kvar i Vadstena över vintern. Och lyckas han inte med det, då får han direktiv att på andra sätt stoppa vidare färd genom att se till att vi inte får några hästar eller förnödenheter för den vidare färden. Han ger också order om att Cecilia genast ska återvända till Stockholm. Men Cecilia struntar i faderns direktiv och natten mellan den 13 och den 14 december inträffar skandalen på Vadstena slott. Vakter har observerat att Edzards bror Johan flera nätter i rad efter förmodligen glada fester tagit sig in genom fönstret till Cecilias rum. Och de skvallar nu om detta till Erik och Magnus. Rummet ställs under uppsikt för att paret så att säga ska tas på bar gärning. Och några nätter senare kryper Johan intet ont anande in genom fönstret igen. Och efter ett tag stormar vakter in och ertappar Johan med Eriks berömda formulering. Vi fann honom i vår systers kammare i skjortan, havandes näppeligen hosorna, alltså byxorna, på sig. Och Erik, han blir rasande, han klår upp Johan, fängslar honom och skickar direkt upp honom till Stockholm. Det finns ett hemskt rykte att den kände kvinnotjusaren Johan blir misshandlad på ett sånt sätt att han aldrig mer skulle ha anledning att besöka vackra damer nattetid.
Det var ju på Gustavs sida innan, men nu har det väl gått lite långt kanske då.
Kan man tycka. Från huvudstaden skickas Johan vidare till en fängelsehåla på Örbyhus slott i Uppland. Och Edzard, Katarina, Cecilia, Erik och Magnus kommer efter. Förmodligen är stämningen i släden under uppresan något tryckt. Var Katarina ovetande om Cecilias eskapader eller var hon medveten om dem? Kanske hon hoppades att Cecilia skulle gifta sig med Johan och flytta ned till Ostfriesland. Alltså, förmodligen var ju systrarna ganska tajta. Det var ju bara ett år mellan dem. Sen en annan tanke. Vi vet ju inte hur relationen var mellan storebror Erik och systrarna. Jag vet inte vad du säger, men en naturlig replik från Cecilia till Erik hade väl varit varför han inte varskådde henne istället för att skicka in soldater i hennes rum.
Det kanske har lite hedersproblematik i det. Kille, tjej och... Alltså jag är definitivt på den här Cecilias sida här nu. Undrar...
Ja, vi får se hur det går nu. I Stockholm tar Gustav Vasa emot Cecilia ensam. Och hon har senare berättat för Erik om mötet. Den ålderstigde fadern får ett raseriutbrott. Cecilia har skandaliserat honom, familjen, landet på ett sätt som inte går att reparera. Han har hela sitt liv arbetat för att få familjen och hovet att framstå som sedesamt, moraliskt, gudfruktigt. Något som Cecilia genom sitt agerande helt förstört. Hon har förstört systrarnas möjligheter till bra äktenskap med europeiska furstar. Hon kan möjligen hoppas på Guds förlåtelse. Faderns kommer hon aldrig att få.
Men här, det är ju typexempel på någon slags fruktansvärd hederskultur. Ju. Ja. En 1500-tals vidrig hederskvinnosyn.
Det kanske inte hade kommit så långt då. Nej. Och Gustav till och med slår henne och rycker av henne stora hårtestar. Och när han gjort upp räkningen med dottern och som ett slags straff lagt beslag på alla hennes smycken och värdeföremål är det Eriks och Katarinas tur att stå till svars. De som mot faderns vilja tagit med sig Cecilia och sedan inte klarat av att ta ansvar för henne. Framförallt ligger han skulden på Erik. Hade Cecilia stannat i Stockholm hade ju Vadstena bullret inte blivit av. Syskonen såg hennes fel, säger Gustav, men brydde sig inte och mörkade för fadern. Förhållandet mellan fadern och hans äldste son, som aldrig varit särskilt bra, har nu försämrats betydligt. Edsard och Katarina skickas i ett slags husarrest till Västerås slott. Och vad Edsard säger och vill struntar Gustav nu fullständigt i. Han känner sedan länge en stor irritation mot honom. Och Katarina, som nu är gravid, skriver vädjande brev till pappan hela våren och ber om att han ska släppa iväg dem till Ostfriesland. Hon försöker också få dels Erik att vädja till fadern, vilket är synnerligen kontraproduktivt, det retar ju bara upp Gustav Vasa ytterligare, men dels också gå igenom den 3 år äldre styrmodern, drottningen Katarina Stenbock, vilket är mer effektivt. Men Gustavs nej är inte enbart av ovilja. Han tror inte att Katarina är välkommen i Ostfriesland med en otuktig syster från ett land där hennes ostfriesiske svåger kastas i fängelse.
Ja, men vad säger, vet man vad de säger där nerifrån då? Vad säger Katarinas svärföräldrar om det här?
Pappan var död, men mamman kommer att reagera. Vi ska strax se vad som händer. Men som sagt, huvudansvaret hade enligt kungen Erik. Han hade skött affären uruselt. Han kunde ju ha undvikit drevet genom att ha tystat ned den. Inte fått systern att framstå som kungen säger, en sköka. Och Johan som en skamlös förförare. Som därför kungen tvingats att kasta i fängelse. Erik han försöker få till det att man kanske kunde gå ut med en version att besöket varit helt oskyldigt. Att Johan bara ville att prata med Cecilia och han skickar vaktstyrkans kommandant Charles de Monet till kungen för att lansera den hypotesen. Men det blir helt misslyckat. Skulle en vaktstyrka med dragna vapen ha gått in för att avbryta ett oskyldigt samtal? Gustav får ett raseriutbrott och kastar denne Mornay i fängelse. Vaktchefen. En annan idé från Erik var att Johan och Cecilia helt enkelt skulle gifta sig med varandra, något kungen också helt avvisar. Men för att svara på din fråga här. Från sitt fängelsebörbehus så skriver Johan brev till sin mor i Ostfriesland och ber henne om hjälp att bli fri och få komma hem. Och modern, hon utnyttjar sina kontakter med olika tyska furstehov för att utöva påtryckning på den svenska kungen. Och det leder till att Johan tas ner till Stockholm där han inför kungen och riksdagen får bedyra att inget otillbörligt inträffade i Vadstena. Och sen får han åka hem. Men några nya kvinnohistorier för Johan finns det inga uppgifter om, och han kommer aldrig att gifta sig. Och det stärker ju förstås ryktet om hur han blivit misshandlad efter det Vadstena bullret.
Ja, det är Nordkorea det här.
Ja. Våren 1560 känner sig Gustav Vasa väldigt rastlös. Han får ingen ro någonstans utan åker ständigt mellan sina slott och gårdar. Kungen känner sig fysiskt också allt sämre och klagar i brev till barnen över sina ständiga smärtor, ständigt ont i benen, kronisk lårbensinflammation. Han haltar, han har svårt att gå, han har ständigt mycket svår tandvärk, ständigt värk i ena örat, han hör och ser allt sämre. När Erik vill åka till England för att själv fria till Elisabeth. Elisabeth hade ju sagt, som du kommer ihåg, till Johan att hon själv ville se sin blivande man innan hon bestämde sig. Men när Erik vill åka dit så vägrar först fadern ge lov till det, och han deklarerar att han med våld skulle stoppa Erik. Alltså kontakten mellan dem, den är i stort sett helt bruten nu. Om han ändå försökte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I juni samlar Gustav Vasa riksdagen för sista gången. Det är uppenbart för alla samlade riksdagsmän att kungen är i usel fysisk form. Han har svårt att gå eftersom käken är inflammerad, kinderna är insjunkna och han bara har 2 tänder kvar. Så är det svårt att höra vad han säger. Men han inleder med att säga till riksdagsmännen att detta år är hans sista år. Och att det är därför han samlat riksdagsmännen för att läsa upp sitt testamente. Han liknar sig vid Bibelns kung David som besegrade Goliat, det vill säga Danmark, kung Christian och alla andra fiender. Och det han lyckats med är Guds verk, det han misslyckats med är hans eget fel. I sitt långa tal, som varade flera timmar, slår han fast arvriket med manlig tronföljd. Äldste sonen ska ärva riket. Han redogör för hertigarnas olika län, men som vi antytt tidigare så ger han inte riktigt klara direktiv om hur maktfördelningen mellan bröderna ska se ut. Vidare slår han fast den generösa hemgiften för döttrarna. Bara den äldsta av de 5 prinsessorna är ju gift, och han inser att han inte ska få uppleva fler prinsessbröllop.
Men den här riksdagen nu, vad hade den för funktion om vi går in till politisk maktdelning? Var det bara någon form av regeringskansli som hjälpte Gustav att styra, eller hur?
Ja,
vad hade de för makt?
Ja, någon större makt hade de inte, men man kan säga att de hade en mer rådgivande funktion till kungen. Han bestämde ju allting själv faktiskt med hjälp av sina närmaste rådgivare i rådet. Men alla stånd var ju representerade. Det var ju både präster, borgare, adel och även bönder, vilket var ju ganska unikt i Europa faktiskt vid den här tiden. Den blivande kungen och den blivande änkedrottningen ska nu efter kungens död ta ansvar för döttrarna när han då inte längre är i livet. Han uppmanar syskonen att hålla sams. Och på ett tidstypiskt patriarkaliskt sätt så ger han sönerna i uppdrag att ta hand om sina systrar på bästa sätt. Alltså se till att de blir ståndsmässigt gifta. Och döttrarna å sin sida, de skulle leva gudfruktigt och lyda sina bröder och sina män. Fadern satte upp deras mor, Margareta Lejonhuvud, som det ideal de skulle eftersträva att likna. Ja. Det här är ett klassiskt tal och det finns många versioner genom tiderna av Gustav Vasas avskedstal. Ändringar och tillägg efterhand har säkert gjorts. Den mest kända formuleringen som alla skolbarn fick läsa förr i tiden i folkskolans läsebok lyder: tider skulle komma då Sveriges barn skulle vilja riva mig upp ur mullen om det stod i deras makt. Och helt fel kanske han inte har där med den profetian. Eller vad säger du?
Så du menar att man skulle känna en saknad efter hans maktfullkomliga sätt att leda landet?
Men jag tycker det har blivit lite, det var ju så positivt, Gustav, för nu tycker jag det har blivit lite väl negativt. Jag menar, bara, tänk på allt han uträttat. Han körde iväg danskarna, upplöste Kalmarunionen. Han skapade ju faktiskt ett fritt och nationellt Sverige. Ytterst god ekonomi, han krigade inte, det är fred och så. Men sen det är maktfullkomlig, visst, det är ju intressant. Alltså det är ofta så att såna här stora auktoriteter som man kanske hatar medan de lever och man lider under dem, de blir ofta väldigt saknade, eller hur, när de är borta, den här starke mannen, någon att hålla i handen och så, eller?
Jo, men jag tror du har en väldigt bra poäng där, och jag tror också att det krävdes en person som Gustav Vasa för att kanske genomföra det här, liksom att vi har det nationella, och att på något sätt skapade väl han det moderna Sverige där vi tar för givet idag. Mm. Innan honom så vi kunde väl lika gärna prata danska och så vidare och så vidare. Mm. Mm.
Jag tycker att du på ett mycket bra sätt har illustrerat olika synsätt man kan ha på Gustav Vasa, eller hur? Det är ett brett spektra, minst sagt. Mm. Nåväl, efter att ha uttryckt sin oro över hur Sverige ska klara sig utan honom. Hur ska det gå, eder ni svenske, under ett nytt regemente? Så slutar han sitt tal med uppmaning att alla ska hålla ihop. Varen svenske. Några veckor efter talet blir Gustav Vasa sängliggande. Under ett besök av Johan lyckas sonen övertala fadern, trots dennes alla tvivel, att låta Erik bege sig till England för att fria till drottning Elisabeth. Och Erik jublar och har inga problem att lämna den döende fadern. Erik beger sig mot vår enda hamn i väster, den i Älvsborg, där fartyget Elefanten väntade. Det här med att fria till Englands drottning, det kan ju för oss verka oerhört förmätet. Hertigen av Småland från Kalmar. Okej, Sveriges kronprins, men ändå. Men man måste då ändå ha i baktanken att detta var ju innan England blev en världsmakt, ruled the waves, kolonialmakt. Alltså Englands territorium, det var inte mycket större än Småland.
Ja, dessutom hade väl visserligen ganska många hundra år tidigare, men fått ganska mycket pisk av vikingar.
Ja, av danska vikingar styrde ju över England under flera årtionden. Mm. Intressant och lite nedslående, det är att Gustav Vasa inte riktigt får någon medicinsk hjälp trots att han ber om det, utan mer andliga själamässor. Han lider av diarréer och kräkningar. Han får inte bolla maten trots att han får lättsmält mat som stekta och kokta järpar, mandelmjölk, förlorade ägg, kokt höna med havrevälling. Han har ständig huvudvärk, feber, frossa och sömnlöshet. Och visserligen får han sirap mot huvudvärken, granatäpplen mot diarrén och kylda handdukar mot febern. Men ja, han får mer av böner, salmer och bibelläsning. Man kan väl säga att han fick präster istället för läkare. Gustav Vasa är inte lätt att göra med för prästerna vid sängkanten. Han vägrar förlåta sina döda fiender utan spyr galla över de gamla biskoparna Jakob Ulfsson, Gustav Trolle, Hans Brask. Han säger också att han vet om sina många och stora synder. Men då mäster Hans, kyrkoherden i Stockholm, påpekar att han måste bekänna och ångra sina synder för att få förlåtelse, blir kungen arg och skriker att han inte tänker röja sina synder för prästen. Nej, men för Gud, svarar kyrkoherden. Ja, svarar Gustav, men försvinn då härifrån, det kan jag göra utan dig.
Ja, men det gillar jag. En bra inställning. Men vet vi om något han ångrar? Har det framkommit något sånt?
Nej, faktiskt inte. Så det var ingenting som någon fick höra i varje fall.
Förutom Gud.
Ja, det var en dialog med honom och Gud. Han ansågs väl nästan jämbördig, kan jag tänka mig. När alla barnen, utom Erik då, som mycket långsamt färdas genom Sverige mot Älvsborg, en gång är samlade, börjar de gråta, varvid fadern säger: jaha, ni börjar redan göra min skjutsfärd.
Ja, nu börjar jag gilla honom mer och mer igen.
Ja, visst är det. Jag trodde nog det. Ungefär samtidigt som Gustav Vasa ligger för döden har många av hans samtida regenter dött. Kristian den andra, tyrann, och Kristian den tredje i Danmark. Kejsaren, den mäktige Karl den femte, och även personer i hans närhet som Georg Norman och Kristina Gyllenstierna, Johan Turesson till Ros. Drottningen, den 25-åriga Katarina Stenbock, viker inte från mannens sida. Hon flyttar in till honom och är där dygnet runt. Hon är verkligen den exemplariska hustrun. Hon blir själv sjuk av sitt ständiga vakande men flyttar inte ut ur rummet. Den 29 september 1560 avlider Gustav Vasa, 64 år gammal, efter att ha styrt Sverige i 37 år. Och Erik utropas till kung under namnet Erik den 14. Du kommer nog anledningen till hans höga ordningsnummer, det berättar vi om i avsnitt 29, vill jag minnas. Det var ju Johannes Magnus, Sveriges sista katolske ärkebiskop, som skrev I exil i Rom, en svensk historiebok, där han är angelägen om att ge Sverige en så lång och ärofull historia som möjligt. Alltså den första svenska kungen, det var ju en sonson till gubben Noah. Och i hans bok kan man alltså räkna till 13 kungar som hetat Erik. Erik, vad är han då? Ja, han har inte hunnit lämna Sverige när han får beskedet att fadern avlidit. Han tvekar nu om han ändå ska fortsätta till England och låta Johan styra i hans ställe så länge. Men han litar inte riktigt på Johan utan bestämmer sig för att återvända till Stockholm. Och när fadern inte längre är i livet, då finns inget gemensamt kvar för bröderna att enas kring. Du vet, vi pratade om att de försökte lite grann hävda sin självständighet tillsammans då mot fadern. Utan nu anklagar Erik Johan för att han misslyckas med sitt uppdrag i England och för hans enorma slöseri under vistelsen där. Och osämjan mellan bröderna skulle nu bara växa hela tiden och leda till en slutlig katastrof. Efter några månaders förberedelse börjar så begravningståget i december att gå från Stockholm till Uppsala, i vars domkyrka kungen ska ligga. Och med i tåget finns 3 begravningskistor. Hur kommer det sig? Jo, man hämtar nämligen kungens tidigare avlidna drottningar, Katarina av Sachsen-Lauenburg och Margareta Leijonhufvud, att begravas med sin man. Färden kommer att ta 3 dagar. Man övernattar i Sollentuna och i Alsike. Efter de 3 kistorna rider Erik ensam. Han har beställt enligt tidens sed vaxfigurer av de 3 som ligger ovanpå deras kister. Och säkert Gustav Vasas där det har varit kusligt porträttlik. Och efter Erik rider de andra sönerna, Johan, Magnus och Karl, samt svärsonen Edsard. Och därefter följer riksråden, adelsmän, drabanter. Och sen kommer kvinnorna. Enkedrottningen Katarina Stenbock och döttrarna Cecilia, Anna, Sofia och Elisabeth. Katarina saknas eftersom just fått en dotter, Margareta, efter mamma. Och därefter kommer damer från de förnämsta adelsätterna. I domkyrkan förrättar ärkebiskopen Laurentius Petri begravningen och biskopen i Västerås, kungens krönikör Peder Svart, håller en 2 timmar lång likpredikan. Han talar om kungens många förtjänster, allt han uträttat, Och drottningarna hyllas framförallt för att de fört Vasa-dynastin vidare. Och änkedrottningen prisas för sin trofasthet och barnen för sina dygder. Sönerna fördes av fadern och mödrarna ner i kryptan. Och kungens svåger, barnens morbror Svante Sture, han var ju gift med Märta Leijonhufvud, Margaretas syster. Han stöter med full kraft riksvärdet i stengolvet 3 gånger och upprepar vid varje tillfälle med för varje gång allt högre röst. Konung Gustav är död. Konung Gustav är död. Konung Gustav är död.
Alltså det är intressant det här, för alltså varje gång när du berättar och jag lyssnar och så vidare, så jag måste hela tiden påminna mig själv om att det här är ingen prosa eller så här påhittat eller en Hollywoodmanus, utan det var så här. Det var så här på den här tiden. Det är spännande.
Ja, verkligen. Det är därför det är så mycket mer intressant än Game of Thrones och påhittade historier, eller hur? Tycker jag. Sen lämnar Svante Sture över riksvärdet till Erik och tillkännager att han är den nya kungen, Erik den 14. Och nu är ju frågan, hur ska det gå för honom? Vi anar berättigad oro, eller hur?
Mm. Och jag har inte valt sida ännu. Det brukar jag göra i den här podden.
Ja, det är spännande. Svaret kommer ju i det kommande avsnittet, avsnitt 32. Vi tackar för att ni har lyssnat nu, och redan om 14 dagar, den 1 december, kommer ju nästa avsnitt då vi ska följa Erik. Och skriv gärna på Facebook, och vad brukar vi säga mer, Fredrik?
Nej, jag har inget direkt att tillägga mer än att vi har fått väldigt många fler lyssnare nu, vilket är oerhört roligt.
Verkligen. Så att nu ska vi återkomma då om 2 veckor och se hur det går för den unge Erik att axla faderns tunga, tunga mantel.
Stort tack och välkommen åter.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.